Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Hoten är ni singers allihopa och välkomna tillbaka till Alex Room Service och kanske det avsnitt som jag har sett fram emot mest att göra ganska länge. Trevligt att ni lyssnar och att ni är tillbaka. Jag är ju som ni märker också tillbaka. Vad ska vi prata om idag? Ja, det kommer vi till. Först är det naturligtvis kul att vi har fått se Vinnie Vincent göra en liten comeback till rampljuset. Det gick ju bra, han dök upp, vilket var trevligt, och han valde att se ut som han gör, och det tycker jag är trevligt. Det var väl en och annan kritiker till en viss tv-dokumentär som fick lite snulle där, och det gläder mig oerhört. I vilket fall så var kul att se honom, att han lever och att han mår bra. Tråkigt att höra att han kör samma radänga. För er som då inte var med för 20 år sedan, så det är samma tal han håller om allting. Om att Paolo Gini är hans bästa vän och bla. Så det är ju samma skitsnack. Jag tycker det är skitroligt att han är tillbaka och jag älskar honom som musiker. Men det är ju samma skitsnack som det alltid har varit. Och det där med att alla som har beställt en box ska få två boxar. Det finns ju ingen ekonomi i det och det kommer ju aldrig att hända. Men det är roligt att se honom. Jag håller tummarna för att allting går bra. Jag håller framförallt tummarna för att den där boxen kommer. Vilket den ju naturligtvis aldrig gör, eftersom han aldrig kommer få rättigheter till att släppa allt det han lovade. Men jag håller tummarna ändå. Därför att ja, det sista som överger oss är ju hoppet. Det roligaste av allt med hela helgen där var naturligtvis att han spelade lite. Nu var det ju inte alls förberett eller så. Så det var lite plinkeplonk, men det var ändå kul. Han vågade sig på en fantastisk låt som Tears, och så någon variant av A Million to One. Och sen så fick vi då för första gången någonsin faktiskt se Robert Fleischman sjunga några rader med Vinnie på en scen. För han sjöng ju aldrig i Vinnie Vincent Invasion, utan han, eller alltså han var med på skivan, men han var ju aldrig med live, utan det var ju Mark Slater redan med bandet. Så det var faktiskt den första videon vi har och första gången vi ser de två göra någonting tillsammans. Så det var roligt. Med riktig tur så han skulle ju uppträda på ett convention till, kom det fram, var det Nashville eller någonting. Och förhoppningsvis kan de ju repa någonting där så att det blir, att det kommer musik som är förberedd. För att jag tycker Vinnies låtskatt är så pass stark att han, de förtjänar att bli inrepade låtarna också. Nu var ju självklart Atlanta någon slags testa vattnet grej, och det verkar ha fallit väl ut. Så tummar hålls för att det blir bättre och mer, och kanske till och med en Europasväng eller någonting. Jag menar, det hade ju varit jättekul att se honom här igen och så vidare. Så vi håller tummarna för det. Nåväl. Det är spännande tider nu. Jag håller på och diskuterar med två mycket goda vänner det här med källor och så vidare. Därför att det kom ju nu i början av januari så kom det ut massa så här grattis kiss på 45-årsdagen. För att det något datum där, om det var 15 januari eller något sånt, som skulle vara den dagen då Ace blev medlem i bandet 1973. Vilket ju inte stämmer. Alltså det finns ingen fast dag. Den enda fasta dagen vi skulle kunna säga som det finns ett källor på, det är den 30 januari som är första dagen de spelade live. Men det där med Ace och så, det står på Kiss hemsida och det står på Wikipedia, speciellt den svenska, kanske inte på den engelska. Men allt det där, då tänker vi kritiskt här, vad har vi då för primärkällor på detta? Vi har nästan inga primärkällor alls. Det vi har är när satte Paul in annonsen i Village Voice? Ja, det var ju i december 72, 14 och 21. Och när jag testade Ace, ja, Ace var ju med i den första rundan och han fick en callback. Den bästa primärkällan vi har som faktiskt minns någonting, det är Lydia Chris. Och hon säger att Ace was in the band by Christmas. Finns någon uppbackning på det, att de handlade billig sprit i affären där Ace jobbade. Men det är så nära primärkällor vi har, och det betyder att han var med i bandet innan jul, innan nyårsafton och så vidare. Så men vi kommer ju aldrig att få veta exakt vilket datum som någon sa att du är medlem. Så att alla, jag vill inte göra ner någon som delade det här med grattis på 45-årsdagen den 15 januari eller vad det nu var, utan men ta inte allting at face value. Det finns alltid anledning att kolla lite extra noga. Och det innebär ju att allt jag sitter och pladdrar om här också inte ska tas för absolut fakta. För det första så har jag lärt mig massor genom åren, grejer jag trodde var sanna utefter information man hade då och så vidare. Kiss Alive Forever till exempel, en fantastisk bok. När den kom 2001 så vände den upp och ner på allting jag hade och visste och kunde. Och den är fortfarande fantastisk, men framförallt mest för att den öppnade mina ögon. För att den är ju smockfull av små detaljer som är fel. Men de utgick från vad de hade då. Och för den tiden är den bra, men det finns bättre källor idag på mycket av det som de pratar om. Och det är sånt som är viktigt för att för framtiden. För att en vacker dag så kommer det inte att finnas någon människa längre att fråga av de som var med. Då är alla döda och så vidare. Och då, för min del, nu är det kanske bara jag som bryr mig, för min del är det viktigt att det som överlever, det är så nära en sanning man kan komma. Och sanningen brukar ju sällan vara absolut. Den brukar ju sällan finnas i ett ord som någon säger. Men den kan ibland finnas någonstans mitt emellan. Jag brukar säga, av alla de här Kiss-biografierna som har kommit, alltså Paul har skrivit en och Gene, självbiografierna då, Paul och Gene och Ace och Peter. Så Genes värdelös för att, vad gäller ren info, men den är skön på känsla. Ace har ju nog inte skrivit någonting själv, så att jag vet inte egentligen vad det står i den boken. Men om man vill veta hur reunion-tiden gick till, så tror jag att man ska använda sig av lika delar Pauls bok och lika delar Peters bok. Och sen så ska man sila dem lite och sovra bort gnället, för de gnäller ju, det är ju gnällgubbar båda två, det är ju det enda de två gör. De gnäller. Men om man sovrar bort gnället när man läser om reunion och då året innan och året efter, så läser man Pauls och Peters bok, då tror jag man får den mest korrekta bilden av hur det gick till, hur det såg ut och vad som hände. För de har ändå lite, de bygger upp historien inte bara på känsla, utan det verkar faktiskt vara lite annat också. Så tycker jag. Och det får jag lov att tycka. Det gillar jag att jag får. En annan grej vi pratar källor om, det är jag och min vän Ronny som diskuterar lite bilder. Det finns ju lite foto ifrån första giget på Coventry. Det finns även en setlist. Hur vet vi det? Ja, det kan man fundera. Jag satt faktiskt i morse och funderade på detta. Vad vi har för belägg för det. För Ronny skrev ett långt mejl till mig där han diskuterade fram och tillbaks. Vi ska se. Det finns fyra väldigt kända bilder från det första giget. Och sen finns det ytterligare fyra eller fem bilder tagna på samma gig som finns ute, de flesta av dem. Men svåra att hitta faktiskt om man inte har dem. Och då brukar det heta att det där är allra första giget den 30 januari. Och sen så finns det då en setlist. I Kistory så finns det på sidan någonting, en handskriven setlist med röd text tror jag. Två set. Och sen har någon lagt till vid sidan Coventry 72. Och detta har då Kurt and Jeff, som har gjort Kiss Alive Forever, tolkat som att det är setlistorna till första giget bandet gjorde. Detta är primärkällan, men den berättar alltså inte mer än att det är två låtsätt uppskrivna och att någon har lagt till Coventry 72, vilket ju är fel. Men så har man väl tänkt, eller så har de frågat Gene, det vet jag inte, men för det skriver de inte någonstans. Men man har tänkt att ja, men han kommer ihåg att det här är första giget och så vidare. För min del, min alldeles högst personliga del, så har de två sätten, jag kan rabbla dem lite snabbt här. Första sättet på första giget skulle alltså vara Deuce watching you, lover all I can, she, simple type, keep me waiting, life in the woods, baby let me go, Firehouse och Black Diamond. Och andra sättet skulle vara Deuce, lover all I can, she, life in the woods, simple type, keep me waiting, baby let me go, or watching you. Jag har inte alltid, men länge tyckt att det verkar vara två väldigt kompletta setlists. Okej, fokus ligger på lite knepiga låtar, speciellt Wicked Lester-låtarna. Men jag har alltid tyckt att den verkar lite för komplett. Två väldigt fulländade sätt, om man säger. Jag säger inte att det inte är sant. Och jag säger inte att de inte spelade de här låtarna. Men vi vet inte exakt. Vi kan utgå ifrån pappret i Kiss Story och Kiss Alive Forever. Men det är vad vi vet. Sen kan vi hoppas att det är sant. Det är en helt annan sak. Att man vill att någonting ska vara sant. Det är ju någonting helt annat. För jag vill de setlistorna ska vara sanna. Jag vill dessutom att det ska finnas en tape någonstans. Men det lär det ju inte göra. Men ja. Sånt sitter jag och funderar på dagarna i ända. Medan alla andra människor gör betydligt viktiga saker. Och kanske till och med roligare. Fast det vet jag inte. Jag tycker det här är ganska kul att fundera på. Framförallt tycker jag det är väldigt, väldigt roligt. Att veta någonting. Och sen så är det någon som säger. Men har du sett stämskruven där, då kan det ju inte vara december. Och så helt plötsligt så förändras ens världsbild till det bättre. Sånt gläder mig ända in i hjärtat, det ska jag säga. Så pass mycket att jag faktiskt har fått göra lite filmer om källkritik för biblioteket där jag jobbar, som snart kommer ut på bibliotekets hemsida. Så att skoj, 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 roligt, roligt, roligt och halleluja. Idag ska vi prata om Wicked Lester. Och det här, alltså det här ligger mig så fruktansvärt varmt om hjärtat så ni fattar inte riktigt, tror jag. Och nu kanske någon tror att jag skrattar åt det och sådär. Absolut inte. Wicked Lester för mig är bland det mest intressanta och roligaste att lyssna på av allt som existerar i Kiss historia. Vad vet vi om Wicked Lester? Ja, vad visste vi för? Det stod ju som vanligt ingenting i Kiss, vad heter den? Still on Fire när den kom på 80-talet. Där stod någonting, men det som stod var ju jättekonstigt. Däremot fanns det en vinylskiva där i slutet. För de som samlade bootlegs så fanns det en vinylskiva. Det fanns många vinylbootlegs i den fina listan i slutet. Men den första var då Wicked Lester. Och att det bara fanns en skiva med det bara jag bara, alltså, det är inte sant det här. Tänka sig. Kul framsida på den också, att man har tagit trumsetet när det har åkt upp någon gång, antagligen hösten 76. Och sen har man spegelvänt bilden dessutom. Och så har man fokuserat på lite tiger, lite trumset och lite ljusrigg. Det ska då symbolisera Wicked Lester, som Peter Criss knappt var med. Mycket intressant och roligt och kul i poolen. Däremot på skivan så fanns då på sida 1 Wicked Lester skivan som aldrig, eller Wicked Lester demos, det här måste vi prata om också. Wicked Lester på sida 1 och på sida 2 Kiss demos, de 5 de gjorde som man länge trodde var juni men som har visat sig vara mars efter att det dök upp nya primärkällor. Tjoho. Och 2 Ace Frehley demos som det står 1972 på i Kiss Still on Fire tror jag. Eller där kanske inte står något datum, men de cirkulerade ett tag som 1972. Vilket ju är lite lustigt med tanke på att de är från 1984. Det fanns ju ingen musik som lät som I Got The Touch 1972. Någonstans. Men det fattar man inte när man var yngre. Och framförallt så ville man ju det skulle vara 72. Och det är återigen, det är mycket med vilja. Vad är det då vi har på sida 1? Är det Wicked Lester demos? Vad är då en demo? En demo för mig, det är när Paul Stanley på sommaren 86 sitter hemma med sin trummaskin och spelar in lite låtar, som, eller våren 87 till och med, som ska komma på nästa Kiss-skiva. Det är en demo, det är alltså någonting ofärdigt. Det kan ibland vara att man går in i studio med hela bandet också. Det har ju existerat med andra band och så vidare. Men en demo är alltså någonting som inte är en färdig produkt som ska visa på att det kommer att komma något bättre snart. En outtake, det är när du har en studioversion av låten med någonting annorlunda i, att du har, där är inte full, sången är inte pålagd ännu kanske, eller gitarrerna är inte pålagda, eller det är en annan mix, kan också vara en slags outtake och så vidare. Med Wicked Lester existerar det, vad vi vet, inga demos, därför att de hade aldrig tillgång till en demostudio, utan när de väl gick in i studio Electric Ladyland så började de spela in skivan. Däremot finns det flera olika stadier av produktion på skivan. Och det är en viss skillnad. Det kommer vi till, det är lite längre fram. Men då, Wicked Lester 1987, då visste vi den här bootleg-skivan och vi visste något litet om bandet, men inte så speciellt mycket, och det var, allting var höljt i dunkel, men vi kunde i alla fall lyssna. Och vi har ju She och Love All I Can, och det skulle ju senare bli Kiss-låtar. Men vi visste liksom inte så mycket om vem som hade skrivit låtarna, vem som spelade på dem, eller hela gradängan kring bandet och produktionen och så vidare. Så alltså gick tiden lite grann framåt och tillbaka, och sen började det komma lite sån här Kiss-story och Kiss Alive Forever som verkligen fyllde på, därför att då har man börjat göra intervjuer med de som var med. Och det är ju alltid praktiskt, för så länge människor lever så kan de prata oftast. Och så länge de pratar så har vi i alla fall någonting att bygga en historia på. Men när var första gången vi verkligen fick veta, det måste nästan ha varit Kiss Alive Forever 2001 som skapade en historia av de små informationsbitarna vi hade. Jag tänker tolka den historien, inte med dans, och det ska ni vara glada för, fast det hade kanske funkat bra i en podd eftersom ingen hade behövt titta, men jag ska försöka plocka fram några små kärnor ur den här sörjan som är Wicked Lester. För det är väldigt knapphändig information, det är väldigt personlig information, och som min kära vän och kollega Carl Linnaeus sa när vi pratade om i vilken ordning vissa grejer hände, så sa jag att Paul beskriver det så här, och det passar ju inte med kronologin, och så sa han, det är alltid tidskronologin som fuckar upp det. Det tyckte jag var väldigt bra. För det är sant, så är det. Om man frågar fyra personer i vilken ordning någonting hände, så får man oftast fyra svar. Det är logiskt. Om de inte är schizofrena. Men man får fyra olika svar. Om vi tittar på något så stort som Palmemordet eller Kennedymordet. Om man frågar fyra närvarande vittne i vilken ordning skedde detaljerna, så svarar man olika. Därför att vi har alla olika sätt att registrera och minnas saker på. Och det ska man också fundera på när man hör en intervju 2001 eller 2018 om någonting som hände 1972. Jag har mycket, mycket svårt själv att komma ihåg vad jag åt till middag i förrgår eller i onsdags. Jag kommer inte ihåg andra sådana detaljer heller. Och att någon skulle fråga mig, vad åt du till middag, kommer du ihåg den 7 maj 1988? Om jag inte har något särskilt att hänga upp det på, att ja, men det var ju den dagen som min granne trillade ner för trappan, och jag kommer ihåg det av den anledningen, och då minns jag att vi åt pizza på kvällen, till exempel. Men har man inget att hänga upp det på, så finns det ju ingen anledning för hjärnan att minnas sånt. Nu betyder inte det att man frågar vad någon åt i Wicked Lester, men ni fattar, liksom, you get the gist of it. Det är svårt att fråga Paul idag om något som Wicked Lester gjorde, för han har ett helt liv efter det med känslor och liv och tankar och idéer, och han kanske inte vill berätta det, något som han har gjort som är tråkigt, eller så minns han inte det, och så vidare och så vidare och så vidare. En som faktiskt hade ett hyggligt bra minne och verkligen verkade ha dokumenterat också, det är Stephen Coronell. Jag hade ganska mycket kontakt med honom när Facebook kom igång. Inte när Facebook kom igång, men när jag kom igång med Facebook runt 2010 något sånt. Så hittade jag att han fanns på Facebook, och jag kontaktade honom. Och han var väldigt, väldigt trevlig mot mig där. Svarade på jättemycket frågor, och jag fick väldigt, väldigt detaljerad information om hans uppväxt och Jeans uppväxt. Och vilka skolor, var adresser till skolorna. Och lägenheter och så vidare. Så jag ska faktiskt åka upp nu. Jag ska till New York i mars i år, och då ska jag åka och titta på det huset där Paul och Jean träffades första gången. För det står kvar, vad jag vet. Vi får se om det gör det. Tyvärr har ju Stephen Coronell sedan efter det visat sig vara en idiot av episka mått, och sitter nu inne för sina dumheter. Och det speglar naturligtvis varken mig eller Kiss historia eller någonting liknande, utan han är en människa, en individ som får ta ansvar för sina handlingar. Det var bara synd att det skulle gå på det hållet, vilket ju dessutom är en av anledningarna till att den här dokumentären aldrig kommer, You Wanted the Best, för att den byggde mycket på intervjuer med honom, och det går inte att klippa bort honom utan att förstöra den, vad jag har fattat. tråkigt, men ja, jag lämnar det där hem. De som är intresserade av att veta vad det är han har gjort, så får ni faktiskt googla det själv. Det är ingenting som den här podden tänker ta ut, för det här är en glad och trevlig och positiv podd med inte alls cynisk och bitter inställning till mänskligheten. Nåväl, nu har jag pladdrat oavbrutet i säkert 20 minuter och vi har fortfarande inte kommit igång. Så ska vi ta, vi får hoppa tillbaks till 1970. Någon gång på våren 1970, så ursäkta, lite kaffe bara. Våren 1970 så håller Gene och hans vän Brooke Ostrander på att spela in lite låtar till ett publishing tape. Eventuellt börjar de redan 69 på hösten, men det färdigställs i alla fall någon gång på våren och de försöker shoppa runt det och ingen är speciellt intresserad. Jo, något litet skivbolag är intresserad, men ja. Ni som då, vad vi vet om den typen, det är ju att Little Lady är med, Going Blind alltså, och Stanley the Parrot är med, Lita är med. Sen är det fler låtar som är med i valvet nu som också kommer från den typen. Och här kommer vi till det första kruxet. Beroende då på vem man frågar så ska Brooke Ostrander ha satt in en annons i Village Voice där organist och basist kanske, fast Gene spelar nog gitarr på denna tiden, men de sökte en lead-gitarrist i alla fall. Det här bör ha varit på våren. Det bör ha varit Paul som svarade på våren, som fick nej då. De visste inte vem han var, alltså de var inte intresserade av honom. Att det var bara ett svar och det var Paul. Frågar man Paul om detta så var han faktiskt till och med inbjuden på den vänster, enligt hans biografi, att lägga lite gitarr på Jeans tape. Men jag tror det måste vara senare om det ens hände. För att Paul skulle delta på Jeans publishing tape tycker jag låter väldigt otroligt. Vad som sen hände, och det, återigen, nu har vi då basen för detta i Stephen Coronels historia. Och om jag ska vara helt ärlig så är det hans historia jag litar på mest. Därför att hans karriär gick inte så bra så att han har så mycket att dölja. Alltså, ni fattar vad jag menar. Men han berättar att han bjöd in Paul till sin lägenhet för att träffa Gene. Och då sitter Gene och Stephen Cornell där i hans svartmålade vardagsrum uppe i Washington Heights. Och Paul åker dit tillsammans med sin vän Neil Teeman. Som av allt att döma verkar ha varit med, fast det är en liten bit info som kom till senare, så ja, men den verkar ha varit med. De träffas och de tycker inte om varandra, den historien kan vi, den är hyggligt sådär. Jag tyckte Gene var en stor skrävlare och Gene tyckte han var bäst i världen redan då och så vidare, bla bla bla. Men tydligen ska de ha uppfattat varandra så pass att Gene sa någonting, eller att de sådär, det var ju jag som sökte den tjänsten ni inte ville ha. Ja, sådär. Och det ska ha skett på detta mötet. Men enligt någon bok så är det tvärtom, att de träffades först, fast det var på hösten 70 eller sommaren 70. Och sedan så svarade Paul på en annons. Och då kom de på, det var ju vi som träffades där. Men det här verkar inte stämma riktigt. Om man då följer Pauls kronologi. Det är svårt att pussla det här. Efter att de hade träffats hos Stephen Coronel så spelade Paul tillsammans med någon vän som heter Marty på The Third Face uppe på 111 gatan. Och där var Gene och tittade, för han hade lånat ut sina grejer. Stephen Cornell var också med och spelade där. Och han hade lånat ut lite grejer till Stephen Cornell. Och där fastnade han lite mer för Paul. Och då låter det lite konstigt att Paul efter detta ska ha sökt ett jobb som de inte ville ge honom. Alltså, det verkar ha varit Brooke som satt in annonsen och att Paul ringde och att de inte var intresserade då. Att det skulle ha kommit efter allt detta tycker jag verkar lite... Jag skulle vilja placera den händelsen på våren någon gång när de var lite så... Brooke och Gene hade spelat in låtar. Något litet skivbolag, vad de nu hette, hade visat någon form av intresse för detta. Och då tänkte de att vi får förstärka det med en gitarr. Och så satte de in något, men det blev inte så bra. Sådär. Rent logiskt och rent kronologiskt så känns det vettigare. Tycker inte ni det? Det kanske ni inte gör. I så fall får ni gärna kommentera någonstans. För det är sånt här jag gillar att diskutera. Så länge man har fog för det man funderar kring. Eller att man, sådär, att man drar en slutsats efter de historier, de källor som finns. Nåväl, på sommaren 1970 eller hösten 1970 så är i alla fall Paul och Gene och Stephen Cornell och Brooke Ostrander i ett band ihop, och de verkar ha en trummis som heter Joe Davidson som bara är med en stund. Exakt hur länge vet vi inte, men det finns inga inspelningar från när han var med i alla fall, därför att här hade de ju verkligen inte börjat med någon skiva eller något sånt. Och sen är det, en annan grej är att det är så långt tillbaka så att å ena sidan känns det som att tänk vad de hann mycket på kort tid. Men å andra sidan, tänk nu, om det här är hösten 70 så dröjer det till våren 71 innan de ens spelar live. Och det är ganska lång tid, speciellt på den tiden, speciellt när man är ung och fattig och sådär. Så att de måste ju varit här som Paul jobbar som taxichaufför. Kanske var här, Gene var lärare eller vad han nu jobbar. Nej, han var väl även... någon accountant någonstans. Så det måste ju ha varit här, för att de är ju ändå så pass gamla, 25 års ålder, att de måste ha in pengar så att de kan överleva. Men det får vi aldrig veta, för dem är det oviktig information. Det är aldrig något de har pratat om. Paul brukar bara säga I drove a taxi in New York City. Ja, men när och vad kände du? Så det hade jag tyckt var kul. Men det, ja. mina detaljer. Bandet heter nu inte Wicked Lester, utan de heter Rainbow. Och det gjorde de fram till våren 71. Då fick man veta att det fanns andra band som hette det, och det var dags att byta namn, tyckte man. Och observera att Richie Blackmores Rainbow fanns ju absolut inte här. Det var ju bara glint in the milkman's eye, eftersom han var ju i högsta grad aktiv med Deep Purple ett par år till. Så att det var något annat Rainbow som fanns. Och då, ja, de kände kanske att det var dags att byta namn ändå. Och då har vi skrönan, den klassiska, att Gene eller Paul, någon av dem bodde eller vistades nära någon slags affär som hette Wicker Furniture, eller där man sålde Wicker Furniture, men att R-et i Wicker hade ändrat sig så det ser ut som ett D. Och sen lade Gene till Lester, ja, men det är en sån här busgrabb, Wicked Lester, och så tyckte alla att det var ett värdelöst namn, men de fastnade, men de behöll den då. Jättekonstigt, tycker jag. För det är verkligen ett dåligt namn. Alltså, av alla dåliga namn så är det ju högt på listan, om vi ska vara lite diplomatiska. Nåväl, vi kommer då till en konsert. Och det är ju nu det börjar bli lite roligt. På våren 1971 så gör Rainbow sin enda konsert. Rainbow är ju av allt att döma, det är ju samma band som Wicked Lester. Och vi vet inte riktigt när detta händer, men antagligen är det innan. De säger ju att de heter Rainbow här. Ja, då måste de ju vara Rainbow, för de blev Wicked Lester sen. Det finns en inspelning på det här giget och som aldrig har läckt ut en endaste sekund. Ryktena säger att det var Brooke Ostrander som ägde den, och han dog ju för några år sedan, så jag är ju livrädd att ingen hann rädda den. För inte ens Kurt och Jeff och dem, när de skrev sina såna här inlägg i Kiss Magazine för 10 år sedan, där de berättar om reptapen från 73 och Daisy 73 och sånt som var okänt då, eller i alla fall ohört. Inte ens de har ju kunnat redogöra för denna tapen och nog aldrig fått höra den, och det är ju jäkligt synd. Vi får hoppas att den läcker ut någon gång. De spelade på Staten Islands Richmond Community College. Kanske var där Gene jobbade. Visst jobbade han på Staten Island, på Richmond Community College. I vilket fall så spelade de två set, och detta finns inspelat. Låtarna som var med har vi bara kunnat läsa oss till i Kiss Alive Forever, och sen har vi fått någon liten mer info någon annanstans. Men återigen så är Little Lady med, Gene's Going Blind, och sen är den här episkt hemliga Suitor. S-U-I-T-O-R. Suitor är alltså någon uppvaktare, skulle man kanske kunna översätta till. Den har då pratats om då, även i gamla intervjuer, eller i alla fall från 80-talet och så, att det finns en låt som heter Suitor som vi aldrig spelade in. Sen har vi Eskimo Sun, spelade de, och den är ju med i valvet. Nu ska vi bli en fröjd, för det är den som har en ackordföljd som senare hamnar i Only You 1981. Även Keep Me Waiting och Love All I Can ska ha varit med och varit skrivna och spelats live här. Vi hoppas ju naturligtvis att vi får en inspelning på detta någon gång, och den dagen det kommer så kommer ju specialpodden om detta giget. Detta var alltså det enda gig som Rainbow spelade på våren någon gång 71. Men sen har vi en konsert till som är enligt Kiss Alive Forever så är det ägde den rum den 23 april, och det är fortfarande vår tycker jag. I en liten kommun som heter South Fallsburg som ligger i norra New York, på en liten teater som heter Rivoli Theater. Och det finns foto från detta giget, för detta är alltså en biograf där Wicked Lester spelade sin första konsert, och de spelade mellan filmerna på någon vänster, för de fick luta eller fälla ner instrumenten, liksom lägga dem längs golvet när det var film, och sen fick de ställa upp instrumenten och spela mellan filmerna och lite så här. Och de spelade två set denna kväll. Det finns lite foto på Wicked Lester live, 4 stycken tror jag, och alla de är från detta giget. Man ser faktiskt den stora skärmen ganska tydligt, att det är en skärm på en av bilderna. Det lustiga är att det är blandade färgbilder och svartvita bilder. Det finns en färgbild på Paul, den är med bland annat i boken till boxen tror jag. CD-boxen. Och det finns en färgbild på Gene som är med i någon dokumentär. Där vi sen har en svartvit bild som är betydligt mer wide. Det är samma bild, samma källa, Gene står med basen. Men på den ena bilden syns Stephen Cornell, men då är bilden svartvit. Och sen finns det en bild på Paul och Brooke Ostrander när Brooke Ostrander spelar flöjt och Paul står till höger om honom. Sen finns det en bild till på Paul och Brooke Ostrander där Brooke sitter vid pianot och man bara ser Paul lite till vänster. Alla de här bilderna är alltså tagna på Rivoli Theater i april 71. Anledningen att de har pinpointat det här datumet är för att Brooke Ostrander minns att de skulle se Emerson, Lake & Palmer. Jag läser nu Kiss Alive Forever. We played and the next day we went to Emerson, Lake & Palmer, who were preparing to play the Fillmore the following week. They were playing in a hotel ballroom in the area. Det här datumet finns inte någonstans. Jag har kollat turnélistan med Emerson, Lake & Palmer, och de spelade mycket riktigt 30 och 31 på Fillmore i New York, men det finns inget datum på ett hotell som jag har kunnat hitta. Däremot kanske Kurt eller Jeff har hittat det här datumet, och att det då är 24, att de spelar på ett hotell ballroom, och då drar man naturligtvis slutsatsen att dagen innan var giget som Wicked Lester spelade, för då har man ändå nog hängt upp det på någonting här som jag pratat om innan. Mycket, mycket spännande. Och en konsert till blir det sommaren 1971 någon gång, ett eller två set eller flera, vi vet inte riktigt. De fick spela på någon sån här judisk B'nai B'rith. Det är väl, jag vet inte om det är en slags konfirmationsfest eller något sånt i Atlantic City i New Jersey. Det finns väldigt, väldigt lite information om detta gig. Kiss Alive Forever skriver att they performed 3 sets on a Saturday night. Ja, det kan ju vara som någon i bandet minns eller sådär. Så det finns inga belägg för det eller hur det gick till och så vidare. Så det är ju bandets live-historia, och i samband med att de spelade sitt sista gig där på sommaren så slutade de ju spela live, för att på något sätt så lyckades de ju tillskansa sig ett skiv, inte ett kontrakt men en möjlighet att spela in en skiva. Det är ju då ett skivkontrakt var det. I vilket fall, det här är, och nu blir det ju rejält jobbigt, så om ni har tyckt det har varit spretigt innan så jag håller i hatten nu då, för det här. Det är nu vi ska bena ut vad är det som finns inspelat och varför och på vilket sätt och hur och med vem. Den roliga historien är att någon som hette Ron som jobbade på Electric Lady var inne hos Pauls föräldrar eller någon han kände i butiken och lämnade sitt namn och nummer till Electric Lady för att Paul skulle ringa upp, och Paul ringde upp och frågade då efter den enda Ron han visste, och det var Ron Johnson, och det tog lång tid innan han fick tag i honom. Han sa till telefontjejen på Electric Lady att det hälsa den här Ron att det är sådana som honom som inte ringer upp som gör att band slutar spela, och då ändrade Ron Johnson sig då, skivproducenten, och ringde upp dem och så vidare. Sen visade ju sig i efterhand att det var vaktmästaren Ron som hade lämnat sitt namn till Paul. Det här låter ju som en sån där härlig what if-historia liksom, men är den sann? Ja, det kanske den är. Spelar det någon roll? Egentligen inte. För Ron Johnson ringde upp och på något sätt så lyckades han få till en showcase för, var det Don Ellis redan på den tiden, det var det väl, som tyckte om det han hörde och som gav dem någon form av kontrakt. Alltså det här var ju väldigt viktigt för, och det verkar vara viktigt idag också, att man är band, man får skivkontrakt. Med det kommer ju någon form av prestation ibland, som ett brev på posten. Men huruvida, alltså är det någon som tänker ge ut det här och så vidare? Det gjordes, det gavs ju aldrig ut, så vi vet ju inte om det var tanken. Men hur fick då Wicked Lester spela in? Jo, de fick komma när ingen annan var där. Så att deras första inspelningar, alltså deras, Paul och Jeans första professionella inspelningar sker på Electric Lady. Det är ju ändå rätt häftigt. Nu häckar de ju där ändå, enligt egen utsago var de ju där varje dag, och det var därför de fick sjunga på Lynn Christopher-skivan och fick sjunga på en massa reklamjinglar och sånt. Om det är en korrekt bild av historien, det vet vi inte, men på något sätt så tjatar de sig till att få spela in med sitt band Wicked Lester. Nu ska vi se här. Jag ska bara öppna en liten textfil. För, vad har vi då med Wicked Lester? Jag ska försöka räkna upp, och om ni antecknar så får ni skriva fort, för nu går det undan här. Vad finns det för källor till Wicked Lesters musik? Alla CD-skivor och sånt som ni har, eller inte alla, men de flesta CD som kom där på 90-talet, alla de kommer från en och samma källa. Inte alla, ni fattar vad jag menar, jag generaliserar för komisk effekt. Det som fanns först var vinylen, Progeny Demo Sessions. Det som kom sen var en massa Kiss-demo, Wicked Lester-demo. De kom i början av 90-talet. Sen förändrades allting 95-96 när Ron Lijack, gissar att det var, hittade lite mastertaper och släppte två bootleg-CDs som heter The Original Wicked Lester Session volym 1 och volym 2. På volym 1 finns bara 9 låtar och de går dessutom för sakta, så alla sjunger lite så här. Den var konstig för att det var en låt som inte fanns med på den versionen vi hade sen innan. Dessutom saknas någon annan låt, och sen lät den ju väldigt annorlunda. Konstigt, konstigt. Sen kom volym 2, och där har vi då två varianter som heter Recorded August 72 Final Mix, August 72 First Mix, och sen så Spring 72, och då är den här knepiga låten Long Long Road med igen. Och sen så någon form av outtake, recorded August 72, a cappella mix och Gene vocals på Too Many Mondays. Okej. Okay. De här var nya, det här var grejer som inte fanns ute i de här versionerna sen innan. Efter detta så kom en tape som släpptes av vår vän Julian på Kissfack. Han hade fått tag i någonstans, och den kallas för November 71 till juli 72 tape. Och det sista som hände, det var att Kissboxen släpptes. Och den kom 2001, om jag inte missminner mig. Och där fanns två låtar med som lät väldigt fylliga, väldigt producerade. Man tänkte, oj vad de har. Det lät ju inte alls som den här allra första gamla bootleg-skivan. Så om vi räknar lite snabbt här, så har vi 5 källor som då, jag räknar dem i ordning av när de kom, och den första källan är den här CD:n som Ron Lijack släppte 96 som hette volym 1 med Long Long Road på, First Wicked Lester Session med Steve Cornell på gitarr. Sedan har vi First Mix och Final Mix som är på volym 2. Sedan har vi den här kassetten som Julian släppte, och det sista vi har är 2001 remaster som kom i boxen. Men undrar ni då, den här vinylbotläggen, när kom den ifrån? Är det någon av de här, eller är det den sjätte variant? Nej. Vinylbotläggen som kom, Progeny Demo Sessions med Ace och Kiss Demos också på, är en variant, en sämre variant av den som heter Final Mix 72, som i sin tur är en annan variant av den här tape, november 71 till juli 72, som Julian släppte. Och källan till detta är när Columbia, alltså ni hänger, jag hoppas ni hänger med. Källan till den här versionen är när Casablanca köpte rättigheterna till skivan 1977. 1977 så hade nämligen Columbia kanske, eller CBS eller vem det var, man hade börjat fatta att fan, vi kanske sitter på någonting här, eftersom Paul Stanley och Gene Simmons är här på en skiva som vi har spelat in men aldrig släppt. Men Casablanca förekom dem, och i november 77 så köpte de rättigheterna till Wicked Lester-skivan. Fanns faktiskt, 78 fanns det en tanke om att man skulle ta med en eller två Wicked Lester-låtar på Double Platinum, men det blev aldrig så. Därför, källan till bootleg-vinylen och till de första bootleg-CD-skivorna som kom på 80- och 90-talet är den här originalrullen som Casablanca köpte. De gjorde väl en tape-copy på någon vänster som sedan läckte ut, precis som grejer gör. Men den i sin tur är en sämre variant. Jag radar upp källorna igen. First Session med Stephen Cornell på gitarr, det är den här med Long Long Road, första CD-skivan Ron Lijak släppte. First Mix och Final Mix 72, det är på volym 2 av skivorna som han släppte. Och där har vi då Final Mix är, ska bara säga så, jag har textfil här, jag har skrivit själv, jag har suttit verkligen analyserat detta stenhårt. Ja, Final Mix är samma variant som den som Kiss köpte från skivbolaget 1977. Och har dessutom samma låtar, det vill säga den saknar Molly, är det va? Är Molly med? Nej, Molly är med. Ja, Simple Type är det. Den är inte med på vinylen, men den är med på originalrullen där. Alltså, det är så snurrigt det här, och det är så svårt att hänga med. Så att, jag ska försöka förklara vad det är som har hänt. För det är alltså, det finns bara tre källor. Det är det jag vill komma till. Det finns alltså fem varianter av skivan, men tre källor. Man kan hårdra det och säga att Stephen Cornell-varianten, vi kan räkna den som en slags demo, för att det är när de gick in och spelade in och hade Stephen Cornell på gitarr, och han var ju inte bra på gitarr. Vilket är väldigt tydligt eftersom det är väldigt dåligt gitarrspel på den här första varianten. Därför fick han ju focken sen också, det kommer vi till. Men det är den första sessionen, och de börjar spela in på hösten 71. November enligt någon, finns inga datum. De går in och lägger lite låtar, och det blir ju inte riktigt som de har tänkt. Sen fortsätter man ju spela in, de får ju bara spela in när det finns tid, de betalar ju inte för detta, de tar ju ut lite reklamjinglar och sånt som de gör jobb för, betalningen tar de ju i att få spela in. Och därför så fortsätter de spela in, men de kickar Stephen Cornell, och det måste vara på hösten. Kickar, han slutar själv, eller nej, skivbolaget vill att de ska kicka, eller bandet vill att de ska kicka, lite oklart, alla skyller på alla. Det som hände är att Gene fick säga till sin vän att du är inte välkommen längre, och han blev naturligtvis ledsen. Det nästa de gjorde var att de suddade ut nästan allt han gjorde på låtarna, det vill säga alla gitarrsolor. Det är en låt han har gjort i solo kvar. Men de flesta låtarna får helt nya gitarrer inspelade, eller delvis nya, och nya gitarrsolo, och arrangeras om och spelas faktiskt om också. Man spelar in några låtar i nya varianter. Behåller ofta trummor och sådär, men det är svårt att säga om man bara har plockat bort dem från vissa inspelningar eller ja. Det är lite svårt att hålla reda på här, men vi kommer till det. Så jag tänkte vi går igenom låtarna och ser om vi kan hitta någon form av något spår att följa eller sådär. För det är så jag har gjort nämligen. Jag började uppifrån på den allra första varianten, den med Stephen Cornell, och låten What Happens in the Darkness. Och så har jag fått, det här är gjort för mig själv, jag har delat ut den här textfilen till några och så vidare. Det är ganska många år sedan, men jag gissar att den faktiskt håller rätt bra fortfarande, för det är ingen annan som har gjort detta, vad jag vet. Ingen som har analyserat detta så hårt, för att kanske det är väl ingen som bryr sig, eller ingen som tycker det är så pass bra att det är värt att lyssna på så mycket. Första låten är What Happens in the Darkness. Den är med på första sessionen med Stephen Cornell. Den är inte med på First Mix 72, men den är med på Final Mix 72. Och där har den helt nya gitarr och piano över hela låten. Den är även med på den här Tape. Jag kommer kalla den för Tape, så ni som inte kommer ihåg vad det var, ni får spola bandet här lite och lyssna. Det är en av källorna. Jo, det måste jag säga också. De här två låtarna som var med i boxen 2001, hela skivan finns ju mixad, färdigmixad, fullmixad i den varianten. Jag tror inte den har läckt ut. Eller så är den, hålls den, så är det så här att den har läckt ut, men folk vet inte vad det är de lyssnar på. För det har aldrig diskuterats att det faktiskt är hela Kissbox-varianten som finns ute. För många så finns det ju bara, att lyssnar man på What Happens in the Darkness så finns det bara den låten och så vidare. Men det kommer jag visa här att det, så är det inte, utan det gäller jäklar i mig att veta vad man lyssnar på. Och nu menar, det här är då primärkällorna återigen, det här är de första källorna till detta. Sen har det kommit en miljard nya Wicked Lester bootlegs säkert. Och jag har ingen aning om vad som finns på dem, därför att det, alla de är kopior på det som redan fanns ute. Så jag försöker använda mig av de första källorna för att kunna analysera hur inspelningarna går till. Första låten, What Happens in the Darkness, den är med på Stephen Cornell-inspelningen. Den är inte med på First Mix 72, den är med på Final Mix 72, där de har lagt på helt nya gitarrer och helt nya piano. Den är med på Tape också, och det är samma version som Final Mix. Och den är med på boxen. Vad heter den? 2001. Alltså box set version. Då är det så här. Försök hänga med på detta också. Att boxen, versionerna som är i boxen och som är färdigmixade, har utgått från den som heter First Mix. Så att de har inte använt sig av den som Ron Digia kallade Final Mix. De har framförallt inte använt sig av den som med Stephen Cornell på gitarr eller så vidare. Utan de har använt sig av den versionen som på bootleg CD volym 2 kallas för First Mix. Det är den som de har använt och då hotat upp lite med reverb och så vidare. Och där är då What Happens in the Darkness med, fast den inte var med på Ron Lijacks variant av First Mix. Vem är Ron Lijack? Det är alltså studiogitarristen de tog in för att ersätta Steve Cornell. Han spelade aldrig live med bandet. Han hade spelat med Cactus, ett av mina 70-tals favoritband, någon kort stund på någon skiva bara. Han var inte den klassiska gitarristen i bandet, utan en av ersättarna. Och han försökte göra comeback i samband med att Kiss återförenades, och det ska vi skratta åt i slutet av den här podden lite faktiskt. Men vi har honom att tacka, för det var han som släppte ut, jag tror det är han som har släppt ut, om det står inte det, men jag tror det är han som har hittat tejperna här. Jag ska förklara varför mot slutet av podden idag. Så, What Happens in the Darkness, 4 varianter. Nästa låt är She. She finns med på Steve Cornell-varianten, där refrängen är She's No Good. She's No Good. Den är med på First Mix och Final Mix 72. Där har de lagt till gitarrer rätt så mycket, ändrat på sången, sjungit in ny sång och så vidare. Och de har ändrat refrängen till She's So Good. Stor skillnad, Ron Johnson var inblandad i detta och tyckte att ni får sjunga att hon är bra. Alltså det här är en, det ska vara en positiv låt. Ni får ändra She's No Good till She's So Good. Tape-varianten är en annan mix där de har tagit bort lite trummor av den som heter First Mix. 2001-box-varianten är då självklart First Mix 72, fast med bättre ljud då, kan jag säga. Tredje låten är Sweet Ophelia, som är med på Steve Cornell-varianten, Steve Cornell-inspelningarna. Den är med på både first mix och final mix. Där man har lagt till gitarrer och helt ersatt gitarrsolorna med Ron Lee Jack. Där är även en gitarr extra som man hör i bakgrunden och sådär. Så att de kan ha testat. De hade ju han, Steven Stills, var ju med på inspelningarna och gjorde någonting. Jag vet inte vilken låt det var. Det skulle kunna ha varit den, att han gjorde någonting och sådär. Men man hör i alla fall på first och final mix att det är mer gitarr. Och likadant med tape-varianten är samma mix som final mix. Och 2001-mixen är då first mix med bra ljud. Nästa låt är When the Bell Rings. Där har vi den med på Stephen Cornell. Den är med på first och final mix. Där har de, på first mix 72 så har de lagt till nya gitarrer. Helt gjort om gitarrsolot. Lagt på en Hammond som inte var med innan. Final mix 72 har de lagt på ännu mer gitarrgrejer lite överallt. Däremot har de tagit bort Hammonden nästan. De har verkligen dratt ner den i mixen. Men lagt på andra keyboards i refrängerna. Och den är även med på tape. Och den är naturligtvis med på 2001-mixen i bra ljud. Och sen kommer vi till Simple Type. Som heter, vad heter den? Can't Find Your Way. Can't You Find Your Way? Can't You Find Yourself, hette den nog. Länge. Alltså, när folk inte visste så döpte de ju låtarna till roliga saker. Molly hette ju Some Other Day, Some Other Guy och sånt. Simple Type är den enda som behåller Steve Cornells gitarrsolo i alla mixarna. Den är med på Steve Cornell, den är med på first mix och final mix. På final mix så har de separerat gitarrerna, lagt på nya kompgitarrer och lite effekter. Vilket ju är lite spännande, för att det är ju inte den som Kiss själva då har använt till sin. Nu är det inte med i boxen, men de har inte använt den när de mixade om hela skivan 71. Eller mixade om hela skivan 2001. Eftersom de har använt den här first mix. Sen kommer Lover All I Can. Den är med på Stephen Cornell-varianten. Den är med på first mix. Och då har man ett intro till låten. Ni vet det här klassiska. Det är ju borta sen på en annan, på de andra, på några andra mixar. Men det är med här. Däremot har man lagt till gitarrer. Tagit bort gitarrsolos som var Stephen Cornells. Och lagt till Ron Lee Jacks. Slängt på en massa percussion, Hammond. Tagit bort lite keyboards och så vidare. En helt annan variant. En helt annan mix då, first mix. Final mix har tagit bort introt. Vilket är lite intressant. Det går liksom bara rakt in. Wow! Och denna, den varianten, final mix och tape, de sån här, de fadar in i Sweet Ophelia. Vilket de andra inte gjorde. Utan då slutar låten helt på de andra. Och den är med på 2001 också såklart. Med intro, eftersom det är det first mix. Jag känner att det här är jäkligt snurrigt, men jag kommer fortsätta pladdra om detta, och så får ni fråga sen, eller så får vi ja, om det är någon som vill ha den här textfilen för att ni sitter på alla källorna, eller ni bara vill läsa vad fan det är jag sitter och pladdrar om, jag kan skicka textfilen till er, kontakta mig på något socialt media eller någonting, så fixar vi det. För det blir väldigt mycket att hålla i hatten här. Keep Me Waiting är nästa låt. Den är faktiskt speciell, för den har både Steve Cornells gitarr och Ron Lee Jacks nypålagda gitarr i lidarna. Så att den finns med på Steve Cornell med ett helt annat intro än vad alla andra versioner har. Sen har vi first mix, ny sång på den om man har lagt till gitarrer. Final mix där Paul har lagt på extra sånger och frängerna. Och sen är det med på tape. Och på 2001-boxen. Och det är väl den är väl med i boxen, tror jag. Är det inte det? Keep Me Waiting. Eller är det She You Love All I Can? I alla fall så är den ju väldigt bra ljud. Tape-varianten är då egentligen samma mix som Final Mix 72. Fast från en annan källa, bara ett annat kassettband. Men jag har skrivit här att den loses its punch at every chorus. Poor splicing, eller är det re-recording? Jag skriver att det är nästan som att de gjorde om verserna på just tape-varianten jämfört med final mix. Kan vara att det är sämre kvalitet, fast det är bra kvalitet på grejerna, så det är inte det att det är brusigt eller så, men lite konstigt. Jag får nästan gå in och lyssna lite själv igen, känner jag, för det var länge sedan jag lyssnade på det. I Wanna Shout av The Hollies är nästa låt, och den är med på Stephen Cornell. Den har en break där som inte är med sen, tror jag. Och sen är den inte med på First Mix. Däremot så finns den ju nymixad 2001, så den borde funnits med på First Mix. Behåller akustiska gitarren och så vidare som är med på Steve Cornell, men på Final Mix så har man tagit bort första tonen i hela låten av någon anledning och tagit bort breaket som är med, och det är en bättre mix på det hela taget, vilket är lite konstigt, eller en annan variant om man har tänkt till. Sista låten, eller näst sista kan vi väl säga, det är Molly, Some Other Day, Some Other Guy, vad det nu har hetat. Den är inte med på Stephen Cornell-varianten. Den borde vara skriven då. Den borde finnas från den tiden, men den är inte med. Så vi vet inte hur den lät när Stephen Cornell spelade, om han spelade. Sen har vi First Mix, där vi har... det här är roligt. Där är ju en slags banjo i den. Och inga trummor i första halvan av låten. Men där är ju det här... Det är konstiga bouncing sound har jag skrivit här, som inte är med på Final Mix. Och där ställer jag frågan till mig själv här, för 2001-varianten då är samma som First Mix. Varför har de själva använt och mixat den med det här det ljudet, när de borde ha Final Mix-varianten som är bättre mix totalt sett? Why would they use this version? Ja, det undrar jag också. Och det undrar jag ju redan i textfilen, så att det är ju inte också, utan det är jag som undrar. Och det var inte näst sista låt, eller på näst sista på sitt sätt, för sen har vi Too Many Mondays. Och här, nu börjar vi komma in på specialgrejerna snart här. Too Many Mondays är inte heller med på Steve Cornell-inspelningarna. Vilket är lite speciellt, och det ska vi komma till strax. Sen har vi First Mix, där är den ganska lång, och det är alltså 4 minuter lång. Sen har vi Final Mix, där de har lagt om gitarren och lagt till lite percussion. Tape-varianterna är lite annorlunda, med lite konstiga separationer. Men, och här kommer vi till en av de stora frågetecknen. 2001-mixen, den som inte kom med i boxen men som gjordes för boxen, är en helt annan mix av alla de andra. Det är en blandning av First Mix och de andra. De har använt sig av vissa grejer från Final Mix, tape-mixarna, och blandat med First Mix-varianten. This is the short version, det vill säga den är inte den långa som är på First Mix, men the point where it was shortened from the long is evident at 2:44. Så jag har hört, man hör tydligen, det är många år sedan jag lyssnar på detta på det här sättet. Man hör tydligen när de klipper den. Och det är ändå den versionen man har använt för att göra en slags 2001-master av låten. Mycket intressant, mycket, mycket intressant. Nästan så att jag blir sugen på att lyssna på det också igen. Sista låten, unika låten, är Long Long Road, och den är bara med på Stephen Cornell-sessionen. De fortsatte inte med den. De tyckte väl att den passade inte in, den här country-variant. Jag vet inte vad det skulle föreställa. Så det finns bara Stephen Cornell-varianten på den, ingenting annat. Men vi har två bonusspår. Vi har en Molly-variant som är en a cappella-mix. Det är alltså en mix av First Mix 2001-varianten, men utan bas och väldigt gatat ljud. Man har alltså klippt bort vissa frekvenser. Det skulle kunna vara en fake. Är det någonting som folk tyckte var roligt att pyssla med på 90-talet, och det var där denna var med på en av Ron Lijacks bootlegs, så var det att sitta och trycka på karaoke-knappen, för det fanns en sån ofta på DVD-spelare och CD-spelare, som kapar en jäkla massa frekvenser för att du skulle kunna sjunga till och så vidare. Och så döpte man detta till demos. Många människor har en bootleg med Hotter Than Hell-demos som inte existerar, för de hade inte tid att spela in demos där som var så pass färdiga. Bara 4 låtar sommaren 74. Utan det är någon som har tryckt på karaoke-knappen. Likadant med Rock'n'Roll Over och annat finns det hela skivorna. Det låter också jäkligt konstigt, tycker man ju. Och det vet vi ju då att det är det. Och den här skulle kunna vara en sån. Eller så är det en annan mix. De ville kanske höra någonting. som, och därför så drog de ner trummor och annat och bara ville ha fram sången. Det vet vi inte. Det finns inga som helst förklaringar till denna mixen. Det som talar för att det är en mix från tiden, att det inte är en karaoke-knapp, det är att det finns en specialvariant låt till, och det är Too Many Mondays med Gene på sång. För det är Paul som sjunger lead på den i alla varianterna utom en variant som kallas för Gene Vocals version. Den har ett lite annat arrangemang och den är väldigt väldigt dålig. Det är väldigt, the guitar is very sloppily played. Alla ni som kommer ihåg vad jag har pratat om, Too Many Mondays och Molly, det är de två som inte är med på Stephen Coronell-varianten. Det här skulle kunna vara så att detta är Stephen Coronell-sessionerna, eftersom gitarrerna är väldigt dåliga och så vidare, som har just Gene på sång. Men att det inte, de inte har överlevt i mastertape, för det är sämre kvalitet på de här också, sämre ljudkvalitet. Så att han har hittat dem någonstans på en kassett eller någonting och lagt med och kallat dem för. För det står recorded August 72, det där är ju bara skitsnack. August 72 så hade de sedan länge slutat spela in Wicked Lester-skivan. Och just att gitarren är så dålig på Too Many Mondays talar lite för att det där är Stephen Coronell. Jag har inte belägg för det, jag kan bara utgå från vad jag hör. Och då skulle Molly kunna vara ifrån den. Fast jag skriver här Very Strange Version of First Mix 2001 Mix with No Bass and Very Gated Like Sound. Nej, det är nog inte den i alla fall. Men Too Many Mondays skulle kunna vara, eftersom det är dålig gitarr. Ron Lidjack var ganska duktig på gitarr. Eller är, kanske. Det vet jag inte. Jag vet inte ens om han lever. Det här är alltså alla låtarna. Och jag gissar att jag har tappat ungefär hälften av lyssnarna här nu. För att det här blev ju väldigt rörigt. Jag fattar ju det själv. Men det är roligt också. Alltså, nog fan är det roligt att kunna sitta och prata om en skiva som aldrig släpptes. Och prata om låtarna och prata om att det finns olika varianter av dem, olika varianter av mixar och så vidare. 2018, det är ju ändå 47 år sedan den här skivan började spelas in. Nästan 50, det är nästan ett halvt sekel sedan. Och ändå så finns det folk som sitter och pratar om detta nu och lyssnar och analyserar och försöker hitta en kärna av hur kan det ha gått till, vad kan ha hänt, i vilken ordning har det här hänt. Ibland är jag avundsjuk på mig själv. Vi ska prata om Ron Lidjack. Vi måste fnissa lite åt honom också. När Kiss återförenades 96 så var det väldigt många som såg sin chans att få en bit av kakan. Vinnie Vincent inte minst gjorde lite conventions och så vidare och blåste en massa folk på pengar. Men även några andra, låt oss säga lite mer dubiösa farbröder, kröp fram ur myllan och ville ha sin bit av sminkkakan. En av dem var Ron Lidjack. Han dök upp sen, kan det ha varit, står det på skivorna när de släppte? 97 är det nog, kanske 98. Ja, det är innan boxen och sådär i alla fall. Jag gissar 97. Så dök Ron Lidjack ut på lite Kiss Conventions. Och observera nu att han är ju den... Förvisso så spelar han på Wicked Lester-skivan. Det kan vi inte komma ifrån. Absolut spännande, jätteroligt. Vi kommer inte ifrån heller att han är den minst intressanta av samtliga medlemmar. För han skrev inga av låtarna alls. Överhuvudtaget. Spelade lite gitarrlit som de andra sa till honom. Men, då åker han runt på Kiss Conventions och signerar Destroyer-skivor. Så det står härliga till och pratar om sin tid med Wicked Lester. Och så antagligen släpper han de här bootlegsen för att tjäna lite pengar. Och så döper han, han släpper en ny skiva, det är nu det blir roligt. Han släpper en EP tror jag, som heter Still Wicked. Jag pausar lite här så ni kan andas. och så på skivan så är det väl, jag tror det är ett par Wicked Lester-låtar i nyinspelningar då från 90-talet. För det var ju precis det man ville ha, covers från en som inte var med i bandet ordentligt. Och hans produktionsbolag hette väl också SW Productions, Still Wicked Productions. Alltså, hej, en gång hörde jag talas om en fjäder. Av den fjädern ska jag nu skapa en helt egen höna. Allvarligt talat, det här är så roligt. Jag träffade aldrig honom, jag kan ju ångra det idag, han var väl, var han inte i Sverige? Eller var, han var i Europa i alla fall tror jag på något convention. Jag har ju inte träffat hur många Wicked Lester-medlemmar som helst, så att det hade ju faktiskt ändå varit kul att bocka honom i listan. Men det gjorde jag inte. Och shame on me. Syn, för tänk att ha Still Wicked är pensignerad. Hey Alex, stay wicked. Hälsningar. Förlåt. Stay wicked. Hädanefter, om någon någonsin vill ha min autograf, så ska jag skriva under alla autografer med Stay Wicked. För jag har bara snäppet mindre med skivan att göra med han hade. Stay Wicked. Han skrev säkert inte Stay Wicked, men det var min. Det hade varit roligt om han gjorde det. Vad hände med skivan då? Ja. Vi vet, den släpptes ju aldrig. Och tydligen så ägde någon form av fotosessionrum. Det finns ju tre foto ifrån på själva bandet när de sitter i något rum. Den mest kända, de är svartvita allihopa, den mest kända, då sitter Ron Lee Jack i en stol, bakom honom står Gene, till höger om honom står vem är det? Brooke, va? Ja, Brooke Ostrander. Och nedanför honom sitter Paul i en stol, och längst ner till höger sitter Tony Sarella. Men sen finns det två outtakes också från den här fotosessionen, där Gene sitter i en stol istället och så vidare. Så det gjordes en fotosession, men det gjordes även en fotosession för framsidan. Och nu blir det så där konstigt igen. För de som inte vet om detta så är det helt osannolikt. Men man tog en bild på en tjock liten grabb som sitter med en hund på en trappa. Någonstans kring 55th Street i New York. Jag har försökt hitta huset med Google Earth. Det kan ju vara rivet. Jag vet inte. Sådana trappor som den finns det 1 miljard av. Och när man inte vet vilken gata det är så är det väldigt långsamt att försöka hitta den. Och han skulle då på något sätt kanske symbolisera Wicked Lester, den här busgrabben med sin hatt och sin förnumstiga uppsyn. Nu kom ju aldrig skivan, som vi vet. Så att omslaget dök ju aldrig upp någonstans, och fotosessionen från när de sitter i stolarna, ja, de fotorna har ju läckt ut i böcker efterhand, men släpptes ju aldrig på någon skiva. 1979 så fanns det ett band som hette The Laughing Dogs med en gitarrist som bland annat en gitarrist som hette Carter Cathcart, tror jag. Han är lite inblandad i demos framöver sen. De släppte en skiva. Och när de började bläddra, vad ska vi ha för omslag på skivan? Så började de bläddra lite och så hittade de en bild, och så tänkte jag, men den här har ju nog ingen använt, och det var det ju ingen som hade använt heller. Då använder de sig av den här busgrabben. Alltså exakt den bilden som var tagen och tänkt för Wicked Lesters skiva hamnade på omslaget till The Laughing Dogs skiva 8 år senare. Det är helt obegripligt varför, för det är ju ett fruktansvärt fult omslag om du frågar mig. Alltså på alla sätt. Så ni kan ju gå ut och kolla på skivbörsar och så vidare. Jag hittade min... Utanför Mariakyrkan i Helsingborg fanns det lite torghandel ibland på 80- och 90-talet. Kanske det finns fortfarande. Och där var det en som stod och hade skivor, och så hittade jag denna för 10 kronor. Det är ju ingenting på skivan, varken på baksidan eller på själva musiken, eller på något sätt som har med Kiss att göra, förutom Wicked Lesters originalframsida för 10 kronor. Det var den ju värd, tyckte jag. Vad har vi mer? Nej, där är kanske inte så mycket mer. För Wicked Lester, sommaren kommer och ingen vill släppa deras skiva, och Paul och Gene är ju trötta som fan på bandet, för det låter ju inte som de vill. Frågar man då Ron Lee Jack så säger han upp sig själv. Eller så, ja, det är så många turer, vem har rätt och vem har inte rätt. Vad kan vi belägga? Vi kan belägga att de inte är nöjda därför att de sätter in en annons. De läser en annons i augusti i Rolling Stone med en experienced drummer looking for original group. Och ringer Peter Criss, som då får komma och provspela för Paul och Gene, som i hemlighet provspelar Peter i replokalen. Men det går inte så bra, så han får komma tillbaks en gång till. Och då har han med sina egna trummor. För det är så här, när Wicked Lester börjar repa hösten 70, eller Rainbow börjar repa hösten 70, har de ingen replokal, utan de repar först lite hemma hos Brooke Ostrander, och det funkar inte så bra. Sen repar de lite hemma hos Steve Cornell, funkar inte heller bra såklart. Så att de hyr en replokal nere på Canal Street. Det finns ett par bilder på Paul och Jean från 90-talet när de var tillbaka, vilket var väldigt praktiskt för att kunna lista ut var det var någonstans. För huset står kvar. Det är ett av de få husen i Kiss historia som faktiskt står kvar. Canal Street i närheten av Mott Street. Om någon är intresserad så har jag exakt adress. Jag har nu faktiskt till och med skrivit om det på min hemsida Living in the Past, där jag försöker gå igenom alla de här gamla adresserna. Det är en bild på mig i samma trappuppgång. I övrigt finns det ingenting idag som vittnar om att någon har spelat där. Så att, ja, det är kul att ha en bild på huset. De repar ju där fram tills de spelar live och lite sånt också. Men en dag när de kom till replokalen så var den tömd. Någon hade varit och stulit alla deras instrument och grejer. Då stod de koklocka och lite sånt kvar. Och det här bör ha varit någon gång 72. Därför att då började de leta en annan replokal och fastnade till slut för Jams Studios på 10 East 23rd Street. Fjärde våningen, sedermera flyttade de ner till andra våningen. Och det är alltså där som Paul och Jean provspelar Peter på Tony Sarellas trummor, och det funkar inte alls. Så några veckor efter kommer han tillbaka med sina egna. Jag intervjuade Lou Linnett som var bandets manager, om man ska. Det var ju, ja, väldigt löst, för han gjorde inte så mycket för dem. Men det var han som skjutsade Peter till... Han hämtade Peter och skjutsade honom till provspelningen. En av dem i alla fall. Och Peter grät i bilen efteråt. Det måste funka denna gången. Jag är för gammal för det här nu. Och lite sånt. Det var en väldigt vidlyftig historia han berättade för mig. Och sen Paul och Jean kan ju inte kicka medlemmarna på de vänster. För det är inte deras band helt. Men de hoppar av bandet och det upplöses ju då. Ron Lijak försvinner. Han har någon slags resignation letter som är daterat den 15 januari 73. Vilket är jättekonstigt på sitt sätt. Men å andra sidan, de kallar sig faktiskt Wicked Lester på hösten, för det finns en intervju med Peter gjord i en lokaltidning i december 72. Där han nämner att de heter Wicked Lester, att de har en platta som ska släppas när som helst. Sen när den intervjun är gjord, det vet vi ju inte. Vi vet bara att den är tryckt i december 72. Men någonstans där så byter de ju namn såklart. Legenden säger ju att de var bokade till The Coventry 30 januari 73 som Wicked Lester, och att de bytte namn där. För i annonsen för spelningarna i januari där så står det ju Kiss och ingenting annat. Så att, ja. Legenden säger mycket. Dokumenten är för knapphändiga. Så det där är väl det mesta av Wicked Lesters historia, i den mån det går att få ihop någon historia. Steven Cornell är sedan länge ut ur bilden. Ron Lijak gör något annat, och de andra försvinner också. Men det är ju barndomsvänner och sådär, så att i alla fall Brooke och Strander verkar ju ha ett gott öga till medlemmarna även efter att de slog igenom och så vidare. Och det är ju bara synd att ingen plockar upp de här medlemmarna på 80-talet. Jag gissar att det hade varit jäkligt lätt att få tag i den här Rainbow-tapen till exempel, om man hade fått tag i Brooke och Strander och 1986, för det, ja, vem bryr sig liksom. Men ja, var den är idag, det får vi kanske aldrig veta. Vilket skulle vara synd, eftersom det finns en inspelning på den här mytiska låten Suitor som jag gärna hade hört. Kul, Wicked Lester. Ska vi se, hur länge har jag pratat idag då? Herrejäklar, och tvättstugan och allt. Det är långt över en timme detta. Om det är någon som känner att de behöver den där textfilen för att gå igenom låtarna och så vidare själva, så säg till så fixar vi det. Den är väldigt faktaig. Det är ingen härlig läsning man tar fram. Okej, jag tar fram den en lördagkväll och läser och njuter. Men alla gör inte det. Få faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och det vill jag gärna vara. Då lägger vi Wicked Lester till handlingarna och... vi tackar samtliga medlemmar för deras input. Jag kanske återkommer i ämnet. Det finns säkert mer att säga om dem en vacker dag. Vi hoppas ju på det naturligtvis. Men tack för att ni har lyssnat som vanligt. Tack för att ni skriver och kommer med idéer. Jag svarar förhoppningsvis alla. Jag hoppas inte jag har missat någon. Alla idéer är roliga. Och Wicked Lester-podden var faktiskt en idé. Det kom många, ja det kan vi säga. Det kom ju många förslag om Vinnie Vincent nu då efter att han dök upp igen. Det är lite precis som att han triggade någonting hos någon. Och jag har ju inte betat den sista hästen. Så jag kan ju faktiskt redan nu avslöja att nästa podd så ger vi oss in i Invasion-träsket. Ett band som fick 3 år knappt. En mans vision som inte klarade av att ha andra spelandes hans musik. Tyvärr. Men vi ska prata Invasion i nästa podd i mars. Det kommer bli slutet av mars för jag åker bort i början av mars till New York och lite sånt. Sen kommer det även att komma en helt annan Vinnie-podd senare i år om någonting som väldigt, väldigt få människor har tagit upp genom åren. Vilket förvånar mig. Men jag tror återigen att det har med att göra att man inte vet att det finns, att man kan prata om det. Så jag tänker ta upp en grej, men den lämnar vi, den får komma senare. Kanske i samband med något annat, för jag vet inte riktigt hur mycket det finns att säga, men det tar vi då. Så till nästa gång, ta hand om varandra och krama varandra i trafiken, och vi är naturligtvis inte i havet nästa gång, utan nästa gång så är vi ute i Invasion Land. Och jag vet inte med er, men den längtar jag faktiskt lite efter att göra den också. Så vi hörs nog snart igen. God afton.